Aatu Räty får chansen i en toppkedja i ett krisande Vancouver.
Ska det äntligen lossna för den tidigare supertalangen?
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Knappast gått någon förbi att Vancouver Canucks har blivit ett väldigt dåligt lag, eller fortfarande är ett dåligt lag, så vi kanske säger det som, för de var ju inte ett jättebra lag i fjol heller, och nu går det väl ännu sämre för dem den här säsongen.
Ja, är det en shitstorm som man brukar beskriva Vancouver Canucks för tillfället?
Det är nu inte vad det blev också när de förlorade Stanley Cup-finalen, så det känns som att ribban för att det inte ska vara en shitstorm är ganska hög i den där staden.
Jo, alltså, inte det är mycket som de tycks få rätt, om man tänker att Vancouver har ju definitivt de här lagen då som för några år sedan de hade byggt ett lag kring ett par supertalanger, unga, då var det Quinn Hughes och Elias Pettersson som skulle vara, liksom, de skulle föra det här laget till mästerskap. Och så hade de en bra målvakt i Thatcher Demko som skulle vara liksom de målvaktback och första center. Och det där några år senare så ser det ju inte så positivt ut.
Nej, och jag kan ju förstå att det fanns den där optimismen då och att den på något sätt fortfarande existerar när man går in i den här säsongen. Alla de där pjäserna egentligen fortfarande är kvar. I förra säsongen så skyllde man jättemycket på att det gick så dåligt för att personkemin mellan JT Miller och Elias Pettersson inte funkar överhuvudtaget. Det var därför som det sen...
Och Demko var skadad.
Exakt. Mm. Glömde att Kevin Lankinen faktiskt spelar bra då också. Nu kan man stryka det till och med ur ekvationen. Det ska ju också sägas att när vi nu börjar titta på de här finländska spelarna som finns i den organisationen, så en orsak till att det inte går bra är ju det att de har inte någon målvakt som spelar bra heller.
Nej, när jag kollar här på precis före banningen på highlightsarna från det där Vancouvers förlust mot Minnesota Wild här nu det där. Och nu måste man säga att nu lämnades ju Kevin Lankinen ganska fruktansvärt ensamma. Minnesotas två första mål fick Minnesota spelarna i princip slå från en meters håll det där, så att det var ingen backens nära det där Lankinen i mål. Så kan man ju säga att borde han agerat på något sätt tidigare där, men inte kommer man ifrån det att det där att han har inte en enda gång, vad jag har sett åtminstone, liksom överträffat det här liksom vad man väntar sig standardnivån av en målvakt, vilket man måste göra i NHL för att vinna matcher.
Ja, för det är just det att jag läste också de här kommentarerna på sociala medier, vilket jag tycker om att göra ibland, för att man lite får den här stämningen av fansen.
Du går in på sociala medier?
Jag brukar gå ibland. Okay. Jag vet att det här är främmande koncept för dig, Anders, men ibland går jag in och läser kommentarer på sociala medier. Lite för att stämma av hur fansen känner, och nu var det nog... Det känns som att de flesta är medvetna om helt det som du säger, att Kevin Lankinen lämnas ganska ensam, men som vi sen också sa tidigare, med vad kravnivån är i Vancouver, så är det där, det spelar ingen roll. Någon på plan ska kunna rädda det där laget, och om resten av laget spelar dåligt, så då är det målvakten som får skiten. Och jag kan tycka att det är lite orimligt också, inte bara för att Kevin Lankinen är finlandssvensk, utan annars också för att oavsett vem du har i mål där så skulle de inte vinna matcher. Men på något sätt känns det som att Vancouver-fansen just nu också är lite bekväma med att slänga målvakts... alltså hela, inte bara tandemen, utan kvartetten under bussen, alla de fyra målvakterna som har fått spela där den här säsongen.
Å andra sidan så är det väl liksom... Vancouver är väl... Det finns väl likhetstecken mellan anhängarna i Vancouver att slänga under bussen. Det är ju liksom, det är synonymer med varandra. För det måste ju vara om det där, jag vet inte, är Toronto eller Vancouver en värre plats att spela i om det inte går bra?
Ja, exakt. Det är ju ett under egentligen att Sedin-bröderna klarar sig så länge som de gjorde i det
men nu tog det länge också för att de blev accepterade.
Det är sant. Och det säger väl någonting också om Vancouver som stad. Men det finns en spelare som du och jag åtminstone tycker att har presterat på en inte liksom kanske en supernivå, vi vill inte ge succéstämpeln här ännu, men på en nivå som åtminstone över det vad man har förväntat sig, på det där som du nämnde för Kevin Lankinen, och det är ju Aatu Räty.
Eller är det över, jag tycker att spelar han egentligen på den nivån som man har förväntat sig att han ska det där börja prestera på. För att det där, han har också redan hunnit bli 22 år gammal, eller han till och med 23 år.
Han är 23.
Han är 23 år gammal, det börjar vara uråldrigt när man ser att där finns, när det finns halva All-Star-femman efter säsongen kommer att vara tonåringar i NHL, så det där, så är han ju uråldrig så småningom, men det där, han har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket ishockey i sig. Och vi har snackat mycket om att hans skridskoåkning har varit bromsen till att det har varit svårt för honom att ta det där steget att bli ordinarie i NHL. Nå, jag vet inte hur mycket bättre hans skridskoåkning har blivit, men åtminstone har han lärt sig att det där komma runt det problemet, så att han hänger med i NHL-takten ganska bra för tillfället. Och så är han nog det där, han har ju sina klara styrkor. Han är det där, han är som Toffe Herberts här sa för ett par veckor sedan, så är han ju helt en otrolig tekare. Han har haft här, han hade 80% i den här ena matchen, var det till och med 88%, och nu kollar jag i den här förlustmatchen så hade han igen 61%. Så tekande är han helt fruktansvärt bra på. Så han är en väldigt bra playmaker, och det där, och på basis av det, hans, ett av de här målen som gjorde tycks han har bra skott nu för tiden också.
Mm. Det blir ju lite sådär att i och med att det är finländska spelare som, det finns inte allt för många finländska spelare som gör jätteväl ifrån sig NHL just nu. Såklart, det finns den här spetsen fortfarande, och det, vi har de här våra etablerade kärnor, men de här nya spelarna som vi har väntat på år ut år in, så de har inte riktigt dykt upp. Så sen när en Aatu Räty gör 2+1 i den här matchen som han gjorde mot Minnesota, så får man ju upp ögonen så att hej, nu kanske det skulle hända. Men med det sagt, 11 poäng på 27 matcher, kanske lite väl tidigt att börja kalla honom en succé den här säsongen. Men ja, alltså en jätteviktig grej så jag tycker
att... Får jag bara säga att det var ju faktiskt inte mot Minnesota han släppte in de här målna Kevin Lankinen nu. Det var den här senaste matchen som han släppte in.
Detroit, ja.
Detroit, just yes. Det, så att jag ber om ursäkt.
Ja, till alla Minnesota Wild-fans. Men det ser ändå, ska vi lyfta fram med Aatu Räty, att här finns vissa liksom omständigheter som jag tror att vi ganska snabbt skulle vara framme och tala om liksom sådana här förmildrande omständigheter om det skulle handla om andra spelare som vi har tittat närmare på. För jag tycker, ju mer jag har läst in mig på Aatu Rätys läge i Vancouver, så desto mer börjar jag tänka på hur han, på något sätt hans karriärkurva pekar lite på samma sätt som för Anton Lundell. Mm. För att om du tittar liksom på det, att han är en tvåvägs forward har han ju blivit. Han har blivit framförallt en som är känd för sina defensiva förmågor i NHL. Och just kanske på grund av det där att han är lite långsammare än många av de här elitcentrarna i NHL eller elitforwardarna i NHL just nu. Så han sticker inte ut offensivt på samma sätt som han gör jobbet hemåt. Och det är ju någonting som coacherna i alla fall gillar väldigt mycket. Tack vare det, kombinera det där faktumet med att han är så grymt bra på att ta tekningar, leder till det att han är jätteofta, så är det när han är inne på isen en tekning i egen zon. När han ska vinna pucken i egen zon och bara spela kors i ishockey, i brist på bättre termer. Få bort pucken från det egna området och se till att det där skottet på mål kommer i den andra änden.
Alltså,
i bästa fall ska nämnas. För det går det ju alltid så heller.
Det som är synd, det var, tycker jag, bra att du nämnde Anton Lundell här. För man tänker, en stor skillnad till det där, hur det har varit för Anton Lundell, att Anton Lundell har ju hamnat på många sätt i den optimala omgivningen för att utvecklas som spelare. Och det kan man med bästa vilja inte säga att Aatu Räty, det där är en utveckling som är det där. Ja, det, på något sätt, om jag får tänka att säga min tanke till slut, så det där. För att det finns en stor risk för att nu spelar Aatu Räty bra, och så plötsligt börjar man att rikta helt på tok för stora förväntningar på honom. Vet att han inte får den där, att han inte får den där tiden att utvecklas på det sättet som skulle kanske vara bäst för honom, utan det plötsligt är det, plötsligt tycker de att okej, att nu säljer vi bort Elias Pettersson, vilket förresten inte det heller tycks mer vara omöjligt, och så ska plötsligt Aatu Räty vara den där centern som det där leder laget. Jag vet att det är väldigt långt i det där, men närmast det att finns det en konsekvent utvecklingskurva som är liksom uppritad för, i Vancouver för Aatu Räty?
Okej, mardrömsscenario egentligen för att det skulle kunna vara där att Elias Pettersson faktiskt redas och att Aatu Räty plötsligt måste vara första center i Vancouver. För det ska vi ju minnas, han var andra center i matchen mot Detroit som inte gick jättebra för Vancouver, alltså som spelades natten till att vi bandar in det här avsnittet. Andra center! Och då är han alltså rent på pappret en center ifrån att vara första kedja. Första kedjans center. Så liksom på sitt sätt är det ju inte jättelångt, men samtidigt ska vi minnas att de här spelare skadade också. Det finns en anledning till att han är andra center.
Filip Schytille borta.
Exakt. Att vanligtvis skulle han ju vara i bästa fall tredje center, antagligen fjärde center. Att det är liksom den sortens spelare vi talar om, men jag tror ju inte att någon i Vancouvers organisation ser honom som första center just nu, ännu mindre än någon coach i, eller general manager i någon annan klubb just nu. Utan man, jag tror ju nog att med Aturetti så vet man vad man har. Och att jag tror också att på sitt sätt kan det vara positivt att få den här utvecklingen genom att få ansvar för det första. För det ska vi också titta på, att vi har de här andra unga spelarna som vi har de här inhus, de här förhoppningarna om att de ska ta det här klivet in i NHL. Där är jätteofta ett problem att de här spelarna är i för bra organisationer och de får helt enkelt inte ens de här chanserna. För nu är det ju kall fakta att för att bli en NHL-spelare så måste du få spela NHL-ishockey. Samuel Helenius mår inte bra av att sitta på bänken eller på läktaren i Los Angeles. Brad Lambert mår inte bra av att sitta på bänken eller på läktaren i Winnipeg. Eller Joakim Kemell i Nashville.
Men det är sant. Det är sant det där. Och en skillnad, just de här spelarna som du nu nämnde, så tycker jag också att man kan det där, om man jämför med det där Aturetti, så Aturetti ger åtminstone, jag tycker att han gjorde det redan som ganska ung. Han ger ett ganska moget intryck. Och jag tror att han är den där som inte kämtar bort grejer på ett sätt som jag tycker att finska ishockeyspelare gör helt det, som jag tror att nordamerikanska tränare till exempel blir helt galna på, ett sån här viss inställning som finska ishockeyspelare ofta har liksom det där. Jag tror att Aturetti är en sån här ganska analytisk kille som det där lyssnar på vad man säger åt honom och försöker göra exakt det vad han blir tillsagd.
Och så tror jag också att han är ganska självkritisk.
Just det.
Jag skulle inte liksom gå så långt att kolla honom genom alla som har sett den här Amazon-serien. Så jag skulle inte kalla honom en Seth Jarvis. Men bara den här intervjun efter den här segern över Minnesota, då när han fick de här frågorna om liksom hur det har varit. Så jag tycker att man fick ett genuint intryck av att för det första, när han fick frågan om det här snygga målet där han led skottet som får rakt upp i krysset, och han verkar väldigt genuin nästan be om ursäkt av Kiefer Sherwood och säga att jag ville passa åt honom, att jag sa ju att han är där och att han är mycket bättre på att göra mål än jag, så jag ville passa åt honom, men så tog de bort passningsfilen och jag var tvungen att skjuta det.
Och det här är just det som jag menar till det, för det standardsvaret av en ung finsk ishockeyspelare i NHL säger att liksom att jag satt bara ögonen fast och sköt dit och det råkade gå in. Aturetti analysera exakt vad han hade gjort och varför där. Och det där. Och där tycker jag igen att det där att när du, för att ändå gå tillbaka till Anton Lundell, så det finns liksom likheter, för Anton Lundell är också väldigt självkritisk och funderar otroligt mycket på vad han gör. Jag tror att det där att det är en styrka hos Aturetti.
Ja, och det var inte det svaret som jag reagerade mest på. Jag tyckte att det var lite roligt. Men sen kommer vi till nästa fråga, när han fick en fråga om att han var inne på isen också under de här helt sista minuterna. Han vann pucken i ett läge så att han liksom stod bakom i princip. Att anfallaren som han försvarade mot var mellan honom och Vancouvers mål, och så stal han pucken bakifrån. Och alla tyckte att det här var ju jättesnyggt. Wow. Och så fick han frågan och så sa han liksom nästan lite osäker ut. Och det visste liksom att när coachen tittar på den här videon så kommer han inte att gilla det. För det var att Aturetti också sa, jag borde ha varit positionerad på andra sidan av centern. Jag borde ha varit mellan forwarden och målvakten. Inte tvärtom. Men som tur är gick det så där. Att han liksom själv visste den där sidan, att det där är inte en highlight. Trust me bro, det där är inte en highlight.
Nej, men nu är det ju sådana det där spelare som har den där potentialen att bli åtminstone typ andra centrar i NHL. Att det måste finnas den där djupa förståelsen för spelet.
Jag tänker lite trycka på bromsen där. Andra centrar tror jag är för mycket begärt. Jag tror inte i dagens NHL så kommer vi ändå inte ifrån det. Och det här gäller både Aturetti och Anton Lundell. Den här skridskoåkningen finns inte helt enkelt där.
Och Lundell tycker jag inte mer har ett problem när det gäller skridskoåkningen.
Nej, men han har också jobbat väldigt medvetet
på
det.
Men Aturetti är klart långsammare.
Ja, men om du tittar på Lundell till exempel, för det här blir ju nu, om vi ska vara riktigt ärliga, det här blir hans andra säsong i NHL, Aturetti. Om du tittar på Anton Lundell under hans andra säsong i NHL, så jag tycker att de är på ganska samma ställe. Aturetti är äldre än vad Anton Lundell var då, men ändå tycker jag att de är liksom lite på samma ställe i den där rollmässigt och också rent fysiskt.
Tyvärr så är lagen helt annorlunda.
Det är kanske det som är den här stora skillnaden. Aturetti kommer inte att spela slutspel på våren om han stannar i
Vancouver Canucks. Kommer inte att vinna två Stanley Cup-titlar för han har vunnit 24.
Det blir riktigt bråttom i så fall. Ja. Nej, men alltså, oavsett så tror jag att det är liksom någonting som han också kanske själv borde jobba på för att kanske kunna ta det där nästa steget. Men just nu ser jag nog hans tak som då Till exempel, varför inte en tredje center som Anton Lundell i ett bra lag om allt går vägen? För nu tror jag ändå fortfarande att en orsak till att den där offensiva produktionen inte har varit så himla morgens hittills så är ju också vem man spelar med.
Absolut, det är, ju ett faktum, är det det.
När man talar om en spelare som spelar som tredje linans center, då kan man inte längre förvänta sig att den spelaren ska vara någon superstjärna, utan då behöver man den där kedjekemin som Anton Lundell har haft nästan hela karriären. Mm. Det är jättesällsynt.
Men så ska vi komma ihåg att Räty har också spelat, nu tror jag ändå att man kan säga, nu har ju spelat största delen av sina NHL-matcher i Vancouver i fjärde kedjan.
Mm.
Och då har det nog varit en utpräglad, liksom, då har ingen väntat sig att han ska stå för poäng, utan han ska bara liksom köta om att den cheatar sig i egen ände.
Alltså sett till minuterna han har spelat så är hans poängsnitt ju i sig inte dåligt. Nej. Speciellt när man också tar i beaktande det där att han faktiskt har förbannat många tekningar i egen zon, ja. Vilket alla vet. Ja. Att det är någonting som äter av din poängproduktion. För jag minns ju, igen för att dra en parallell till landslagsishockey till exempel, så minns jag hur alla var så förbannade på Jukka Jalonen den där andra hemma-VM i turneringen i Tammerfors, då när han höll på med den där att det ska gå i ordningen, att första kedjan är inne på isen, sen andra, sen trean, sen fyran, och det ledde så ofta till att första kedjan med då Mikko Rantanen var inne på isen att ta en tekning i egen zon, vilket alla tyckte att det helt idiotiskt.
Varför? Utom Jukka Jalonen.
Utom Jukka Jalonen som hemskt bestämt stod fast vid att det är där som Mikko Rantanen ska stå och ta den här tekningen. Ja. För det var ju en orsak till att han aldrig kom igång.
Mm.
En sak som vi redan var lite inne på, men som tycker att vi kan spinna vidare på när vi nu talar om Vancouver Canucks, i och med att det är ett faktum. Mm. De kommer att sälja spelare. Det här är ett lag som redan har insett att de inte kommer att gå till slutspel. Arttu Räty tror jag inte att i sig är en intressant spelare för något annat lag att försöka lägga tassarna på. Än så länge.
Eller som en del av någon större affär.
Det är just det. Att där tror jag att han eventuellt skulle kunna passa in. Där problemet sen där är ju det att de där fiskarna som kan vara på väg bort från Vancouver är så pass stora att man inte behöver baka in något paket för dem. Jag menar, ingen behöver liksom slänga in en Arttu Räty för att få såld Elias Pettersson eller Quinn Hughes. För det är ju, som du redan sa, Elias Pettersson är ett namn som har nämnts. Quinn Hughes i allra högsta grad ett namn som har nämnts.
No, det tycks nu vara så att Quinn Hughes är det stora den här veckan, eller börja förra veckan, det är stora diskussionen. Det har ju tydligare ryktats om det, att han vill spela i New Jersey med sina brorsor. Och nu har det blivit det där helt det där grymt, att det nämns också liksom att Detroit kanske skulle kunna vara ett mycket sannolikt lag för Quinn Hughes. Det tycks vara, alla tycks vara överens om, eller så gott som alla tycks vara överens om, att Quinn Hughes inte kommer att spela om ett år längre i det där i Vancouver. Det som jag tycker att är väldigt intressant nu, att den här, han det där sa ett ord förra, var det på lördag, när han sa i en intervju, Quinn Hughes, som det där, som alla tyckte att det här, nu vet vi vart han är på väg och varför. Han sa ordet fits.
Ja, alltså, ska vi klargöra så pass mycket att han använde ett smeknamn?
Smeknamn, ja. Fits. Och Fits är alltså Tom Fitzgerald, som är New Jersey Devils general manager. Och det här sa då bland annat Elliot Friedman som ett garanterat säkert tecken på att det där Quinn Hughes är på väg bort från Vancouver.
Lite kontext här. Ska vi kanske börja med det?
Du får ta kontexten.
du bara slänger ut de här goa jottorna så måste jag förklara efteråt. Det som alltså hände var att det kom rapporter om att Vancouver och New Jersey, deras klubbchefer, ska ha diskuterat Quinn Hughes framtid. Och det fanns ju då rapporter om att till och med Quinn Hughes ska ha varit med, eller att hans agent ska ha varit med under de här samtalen också. Och vilket då, enligt många, för just som du sa, det har spekulerats väldigt länge om att Quinn Hughes skulle vilja spela med sina brorsor, och brorsorna råkar nu spela i New Jersey Devils. Och det här fick Quinn Hughes frågan om han känner till de här spekulationerna, om han känner till något sådant möte, eller hur det nu var så den där frågan var ställd. Och så sa han att det, hur var det nu exakt ordagrant, minns jag inte hur det var, men han sa typ att det är nu inte som att jag och Fitz hoppar på ett samtal. Och jag kan hålla med om att det är märkligt att han talar om en annan klubbchef via hans smeknamn.
Och det har analyserat.
Det har analyserats. Ja. Som sagt, Vancouverborna är väldigt passionerade när det kommer till ishockey. Så det här ordvalet har synats i sömmarna. Men det känns också där igen. Jag har varit inne på sociala medier. Så där känns det också som att det finns mer förståelse för att Quinn Hughes vill bort från Vancouver än det finns förståelse för att Kevin Lankinen spelar dåligt bakom den där laget just nu. För att det liksom känns som att i något skede går det till att fansen också ger upp. Och de tänker att nu har vi haft en spelare som man på riktigt helt rakt ut kan kalla världens näst bästa back. Han har varit världens bästa back till och med stundvis. Och nu har vi inte lyckats bygga ett lag runt honom. Vet du, jag önskar honom all lycka. Få och pröva dina vingar någon annanstans. Hoppas du vinner din Stanley Cup med något annat lag.
Det där, kan du förklara för mig nu? För när jag liksom tycker att det är helt självklart, vad jag har förstått så tycker jag att det är så att, han har låtit förstå att han skulle vilja spela med sina, med sina brorsor under Fitz i New Jersey Devils. Men så hör jag ändå hela tiden att, det är väldigt många som tycker att det mest sannolika är att han hamnar i Detroit.
För att New Jersey Devils har investerat en otrolig summa pengar i sin backtruppen. Det är inte ekonomiskt hållbart för dem att trada in Quinn Hughes. Detroit har inte på samma sätt. Detroit har andra... Alltså det är nu bara att titta på serietabellen just nu. Detroit går mycket bättre just nu än vad New Jersey går. Och då är det lätt att tycka att New Jersey skulle vara det mer... Eller Detroit skulle vara det mer logiska alternativet ur ett vinna-nu-perspektiv. För jag menar, förutsatt nu att isen är tillräckligt bra som Bill Daly påpekar så kommer han ju att få spela med en brorsa i Milano i alla fall.
Men... Allt det här förstår jag, men det som jag liksom tycker att när det mer och mer blir så att, superstjärnor, vilket vi såg förra vintern med Mikko Rantanen, bestämmer nog själv sist och slutligen vart de vill.
Men inte med Quinn Hughes, det där är en jätteviktig detalj som vi inte har nämnt ännu. Han har ingen trade protected.
Jo, men det är det jag menar. Det är det som händer bakom kulisserna, att om han säger att jag vill spela New Jersey Devils, jag vill inte Detroit, så är det ju, tycker jag, att det här fallet med Mikko Rantanen visar, då skulle det vara ganska jävligt dumt av Detroit att med våld skaffa honom dit när han kommer dit och säger att, jag vill inte vara här, jag vill vara dit, titta dit neråt, österut och dit, jag vill vara där.
Ja, alltså det är ju en jätteintressant diskussion uttryckligen ur Detroits perspektiv, för grejen är ju det, han har inte en protective clause nu. Vancouver får sälja honom precis vart de vill. Om Detroit kommer med det bästa budet så kan det vara att de får honom. Och där är det ju sen upp till Detroit att, köta det bättre än vad Carolina gjorde med Mikko Rantanen. Och faktiskt i så fall ta reda på, okej, vad om han bara är en rental? Hur mycket lönar det sig i så fall för oss att betala för honom? Och om han då eventuellt skulle stanna, vad skulle vi i så fall betala för honom? För jag tror att om någonting så visar Mikko Rantanen-case i fjol att de här lagarna, när det handlar om superstjärnor, så måste de faktiskt göra grovjobben när de utreder det här intresset. För det har ju talats om att den här Mikko Rantanen träden på många sätt kommer att vara benchmarken, alltså det som man jämför den här Quinn Hughes-priset med. För att just i och med att han inte har den här skyddande klausulen i sitt kontrakt så kan Vancouver på riktigt be om offerter av varje NHL-lag. Och då kan det vara att det finns något lag som är villigt att betala väldigt mycket i antingen spelare i utbyte eller draftval, bara ens för att få honom den här våren, för att han är en sån otrolig förstärkning.
Ja, men det där liksom, jag tycker att som spelaren har blivit mer och mer, att det här gäller, för jag vill komma att Quinn Hughes ännu, han är liksom på ett sätt en spelare i en nation nästan yngre än Mikko Rantanen, och han är i Amerika, han är en betydligt större kärna än Mikko Rantanen. På riktigt, han är liksom en, han är i USA, han är liksom, där är han liksom en verklig, han är till och med, jag skulle säga, han är lite så att sådana som inte ens tittar på ishockey kan veta vem Hughes-bröderna är liksom, för det är kändisar.
Senast efter att Jack Hughes ryktades vara på dejt med den här popstjärna, vad hon nu äter. Ser du, jag har inte varit tillräckligt mycket på sociala medier. Jag kommer inte ihåg vad hon äter.
Jag vet ingen som är yngre än Madonna, men det var antagligen inte hon.
Någon känd popsångerska ryktades Jack Hughes vara på dejt med, och det var en sån här Taylor Swift, Travis Kelce.
Ni får kika på sociala medier nu tips åt Mattias vem det var som han var på dejt med.
För att återgå till det relevanta här, det väsentliga, så vill jag ännu säga att om man just jämför Quinn Hughes med Mikko Rantanen ur ett sådär kärneperspektiv, så vill jag ändå påstå all kärlek till Mikko Rantanen, men nu är ju Quinn Hughes som en dominerande back avsevärt viktigare för ett lag. Har vi sett i Cale Makar till exempel hur viktig han är för Colorado Avalanche, hur viktig han var den, när de har gått hela vägen, och hur viktiga sådana här ledande backar har varit för sina lag. Att nu tror jag ju fortfarande, trots att Mikko Rantanen nu är en viktig anfallare för Dallas, nu säger jag fortfarande att Miro Heiskanen är en viktigare spelare.
Ja, jag håller med det.
Så att Quinn Hughes skulle ha den här potentialen att verkligen vara det som för ett lag från att vara ett lag som kan vara starkt i slutspelet till Stanley Cup-favorit.
Jag funderar bara här för mig själv, vad skulle man Jared Bednar och det där och Nathan MacKinnon säger om Mikko Rantanens det där i en slutspelsserie hur viktig han är för sitt lag.
Men det är bara han. Jag tror inte till exempel att de ska säga samma sak i andra klubbar. Men om vi då, lite med Quinn Hughes, för att det här är ju då såklart spännande att spekulera helt för tidigt, för att vi ens vet om det faktiskt kommer att bli verkligheten här trädas någonstans. Anders, vart skulle du vilja att Quinn Hughes skulle trädas? Vad tror du skulle vara det smaskigaste alternativet för honom?
Nå, det där... Eftersom jag har det där spenderat min barndom med att spela ishockey inne i ett möblerat rum med mina två äldre bröder, så det där har jag en stor förståelse för att han skulle vilja spela med sina bröder. Så
jag trodde att du skulle säga att du förstår varför han inte vill vara.
Jag skulle faktiskt tycka att det skulle vara ganska kul när bröderna Hughes skulle alla finnas i New Jersey. För det skulle till och med göra New Jersey till något som är intressant.
Jag tänker vara... Jag får välja mitt första alternativ. Jag hade två alternativ. För jag tänkte att okej, Anders kommer att säga mitt första alternativ. Så jag måste gå till mitt andra alternativ. Mitt första alternativ, Carolina Hurricanes. Ens bara, alltså, nu för de vet, jag tror inte att de skulle köta det bättre än Rantare, men jag tror att de skulle köta det så att nu vet de att han bara kommer hit för våren. Och nu bestämmer sig för... Nu är det allt eller inget. Nu är det banne mig allt eller inget. Betala det vad Vancouver vill ha för honom i draftvalobs. Ge inte bort några spelare. Eventuellt någon Jesperi Kotkaniemi som skulle kunna vara första center i Vancouver. Men inte någon viktig spelare. Mm. Och se till att du får en back som gör dig till Stanley Cup-favorit i östra konferensen.
Jag kommer bara inte ifrån det där att jag tycker att den där storyn är på något sätt skriven i förväg. Att de här bröderna ska spela i det där tillsammans i New Jersey. Och när det handlar så, i nordamerikansk spel på USA-sidan om gränsen, så handlar det nu för tiden så väldigt mycket om att saker ska se bra ut. Så jag tycker att...
Ingen väntar sig heller att de ska trada in Mikko Rantanen, men nu hittar de ett sätt att göra det
också.
Men
han är från Finland, ingen jävel bryr sig om honom.
Det är sant.
Men det där, jo, såklart, Carolina är nu ute efter alla, det där...
Hela tiden.
Men det där, ja, vi kanske kommer in på det här så småningom, men om jag tycker att det var Carolina borde göra allt för att det där få för tillfället, de borde få en, det där, en center från Calgary Flames som heter Nazem Kadri till Carolina nu, och det skulle vara, tycker jag, viktigare för dem än det där, en toppback till.
Ja, alltså, om vi nu går vidare till det, så den enda egentligen andra centern, och förutom kanske Elias Pettersson, som finns på marknaden just nu, verkar det som, är ju Nazem Kadri. Och det, då verkar, låter det ju sen igen som att alla lag är ute efter honom. Och där tror jag igen att det är nog ganska mycket gamla meriter som spelar in. Man tittar på den där Colorado Avalanche slutspelsvåren och tänker att wow, där
jo,
har
det, han 29 mål förra säsongen igen.
Ja, men jag tror ändå att man på något sätt fantiserar om att uppnå det vad Colorado gjorde då. För om man tittar på liksom hur Calgary spelar och hur de har spelat ända sedan han for dit, som vi sa, vill jag påpeka, ja. Vi hade rätt om det. Ja. Så jag vet inte. Jag har väldigt svårt att säga att han skulle vara en så avgörande center som han var för Colorado då, för 3 år sedan.
Alltså, han var andra center i Colorado, ska vi säga. Skulle han vara i Carolina också. Men det där...
Och i Dallas för den delen, han också ryktas.
Ja, just det. Ja, det finns ju nog många lag nu som Dallas och Florida ryktas. Så det, jag skulle säga att det är tre lag som jag tycker att alla är ganska potentiella, och ofta tittar man på de tre och tycker att de här verkar inte så hemskt smarta. Men nu tycker jag faktiskt att för alla de här tre lagen så skulle faktiskt Nazem Kadri vara en ganska det där smart investering.
Mycket smartare än att ta Elias Pettersson. Jag håller helt med.
Ingen vet om Elias Pettersson mer än någonsin blir en toppcenter. Det är någonting som har försvunnit ur hans spel och ingen vet riktigt vad det är.
Och han har ett ganska saftigt kontrakt som ser till att han blir betald som en kärncenter i ganska många år framöver.
Men alltså, Nazem Kadri, varför jag tycker att det där Carolina skulle vara kanske... Okej, Florida ska nog passa väldigt bra i. Men det där, på något sätt tycker jag att Roger Brindamore som coach och Nazem Kadri som center skulle passa åtminstone så där som koncept bra ihop.
Ja, jag håller med dig. Jag liksom bara själv, när vi nu börjar med det här trade-spekulationssnacket, utan att gå desto mer in på Nazem Kadri, jag tror att det finns antagligen orsak att göra det senare när vi faktiskt får veta vart han trädas. Jag skulle bara önska att det skulle finnas något mer. Jag vill liksom vänta med det. Jag tror ju att det Quinn Hughes kommer att vara den här vinterns Mikko Rantanen-story.
Större till och med.
Till och med större. Därför just tror jag att det liksom... Dels finns det inte en beställning på spekulationer om en annan tredje. Jag tror inte att det alls kommer att vara Sidney Crosby-spekulationer på samma sätt nu som det har varit de tidigare säsongerna. Men jag på något sätt skulle hoppas att det skulle dyka upp en center till. Och jag vet redan vilken center det är som jag på något sätt ser att skulle kunna plötsligt vara. I och med att jag fortfarande
håll inte oss till spänning nu.
Att New York Rangers kommer att spela jättebra under kommande resten av säsongen, om vi säger så. Just nu ovanför sträcket ska sägas, inte tack vare deras poängprocent, men totala poängkör. De spelar mycket fler matcher än någon annan i östra konferensen. Tänk om Mika Zibanejad får nog. Tänk om han nu säger att det, alltså han säger ju ingenting.
Men han spelar inte center mer. Han spelar inte ytter nu för till den här säsongen.
Exakt. Så där liksom skulle kunna vara att han inser att nej, jag är på fel ställe. Jag vill inte vara här längre. Jag vill bort härifrån. Nu skulle ett lag kunna få komma och ta med på samma sätt. Som till exempel, för jag ser det inte alls som omöjligt. Säg nu att Florida Panthers på något sätt gräver fram det där. Att de inser att hej, vi plockar in Mika Zibanejad.
No, han skulle alltså... Han är en väldigt, väldigt bra ishockeyspelare och det där. Och nu kan jag tänka mig att just att Paul Maurice skulle trolla fram det där. Trolla fram den sidan av honom som fortfarande är liksom elitklass. För att i New York Rangers så känns det... Han har väl inte varit helt dålig på senaste tiden nu, i det där Rangers.
Nej, men Rangers har varit dålig.
Och han tycks ha tappat gnistan för att spela i Rangers.
Ja, och jag tänker liksom att om man nu lockar loss... Brad Marchand. Och jag tänker tillbaka på den här anonyma spelarenkäten som The Athletic gjorde tidigare under säsongen. Var det till och med förra säsongen började. Och det var en så otrolig majoritet av alla spelare som blev tillfrågade. Och där fanns europeiska spelare också. Mika Zibanejad kan ha blivit tillfrågad.
Ja.
När frågan var, vilken klubb skulle du helst spela för? Och nästan alla sa Florida. Uttryckligen för att där vinner man. Och om man nu är en spelare som han, alltså det enda som vi talar emot det här kontraktet, men det, som du har sagt som otroligt många gånger, att vad gör man nu om man inte trollar bort ett 8,5 miljoners kontrakt? Speciellt när lönetaket stiger hela tiden.
Ja.
Vilket Florida ju för sig har räknat med redan när de har tecknat alla sina kontrakt. Men ändå!
Men tror du att det ännu, om man nu skulle göra den här samma enkäten, så tror du att Florida fortfarande skulle vara det som alla vill åka till?
Jag tror att Florida skulle vara ganska högt.
Inte Colorado? Eller Dallas?
Också Colorado, också Dallas, men dels Florida också för att man ser att där finns det där utrymme att ta. Man vet att Barkov är borta resten av säsongen, man kanske tänker sig att varför inte? Varför skulle jag inte kunna vara Alexander Barkov den här våren?
Men när du säger, för det finns ju faktiskt några centrar som är ganska heta på marknaden. Alla är den här typ old man-klassen, att det där, då ska vi komma att det där Nashville Predators kommer att börja sälja bort sina spelare ganska snabbt.
Ryan O'Reilly
och det där också och Steven Stamkos. De är båda spelare som det där. Steven Stamkos har 8 miljoner, det är ganska saftigt, men Ryan O'Reillys kontrakt är ju skrattretande billigt, det är bara 4,5 miljoner. Så de här två, åtminstone Ryan O'Reilly kommer nog att hamna någonstans. Nå, han tycker jag att det är helt för långsam för att spela i Carolina. Nå, så är Braden Schenn från St. Louis, en 34-årig det där center som många snackar om. Så det där, nu finns det ju några av de här liksom, men av de här, i den här kategorin så tycker jag ändå att Nazem Kadri är den som minst är på väg neråt för tillfället.
För att han vann Stanley Cup med Colorado för 3 år sedan då, eller?
Nej, men helt enkelt för att hur han spelar.
Ja, jag kan hålla med. Jag kan tycka också att Ryan O'Reilly antagligen på samma sätt som han då var tycker jag väldigt bra i Toronto när han får dit och blev dit tradad.
Och inte ville stanna där.
Inte ville stanna där av någon anledning. Så. Ja, alltså vi hinner diskutera mycket trade-alternativ här ännu under vårvintern. Senast efter att OS över vi har slutat med de spekulationerna om hur rinken blir och ser ut egentligen. Men ja, det kommer att bli intressanta tider tror jag. Och med det tar vi en punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd.
Tack och hej och ha det bra!